Värvet görs i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. Saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Värvet. Välkomna till Värvet avsnitt 79 med Peter Sipen som gäst. Jag pratar lite tyst idag därför att min familj har ännu inte vaknat och jag tänker mig att det är rätt skönt för dem att få sova. Så att det är därför jag har den här lite tysta stämman. Så här är det att Värvet sponsras just nu av Posten och Riktiga vykort. En app som gör att man kan skicka riktiga vykort från sin telefon. Man laddar ner appen och sedan så tar man en bild, skriver i sitt meddelande och adress och sådär. Och så skickar man iväg det helt enkelt. Det är väldigt smidigt. Jag har själv gjort det ganska mycket i sommar och jag vill gärna att du gör det också. Testa och skicka ett till mig. Berätta hur du har det eller något, vad som helst. Det skulle vara väldigt trevligt. Då skickar du det till Värvet, Care of Triumph, Tornedalsgatan 9, 16263, Vällingby. Det här kanske du vet vid det här laget. Men strunt samma, det kan vara nytillkomna lyssnare. Och så är det så här att om du vill ha chans att vinna en t-shirt, därför att jag kommer välja ut några som får göra det, så skriv din adress och din storlek som du tror att du vill ha av den här fantastiska t-shirten. Så var det med det. Tack så hemskt mycket Posten. Tack Riktiga vykort. Ja, Peter Sipen då. Alltså Peter Sipen. Man har ju liksom alltid vetat vem det är. Och så har han lite grann fallit i glömska. Och när Fredrik Wikingsson ringde mig och sa du måste göra Peter Sipen, så tänkte jag att det måste jag ju såklart. Jag är jättenyfiken på vad han gör nu för tiden. Ni vet vem det är, va? Alltså han var programledare på ZTV och sedan på massa andra kanaler. Han har varit på Fyran och TV6. Och sedan så har han mer och mer liksom blivit proffsdiskjockey. Men han är ju också ett slags träningsexpert. Jag såg honom i TV4 morgon-TV här för bara ett par dagar sedan. Ja, så ungefär. Från min Kristoffer Triumfs ateljé i Vällingby. Varsågoda, Peter Sipen. Jo, jag vill bara säga det att om jag låter lite avmätt här på första frågan om frukost, så är det för att jag egentligen testar ljudet bara. Och det är Peter ganska medveten om, tror jag, för han är medievan. Nu kör vi. Har du käkat någon frukost ännu?
Ja, jag käkar frukost. Jag började käka i all den LCHF och DGI-iga tillvaro som nu EU vill förbjuda. Har jag faktiskt käkat lite dinkelgryn då. Mm. Ska man inte göra egentligen.
Undviker du kolhydrater?
Jag har blivit medveten om att mycket av världens ohälsa eller bukomfång har skapats av kolhydrater och socker. Mm. Och alkohol, tror jag. Mm. Så jag försöker väl hålla igen lite grann, kan man säga. Men inte så att jag är absolutist. Det är min mamma då som har blivit lite äldre, kan man säga. Hon är mogen dam numera. Och hon börjar med personlig tränare som då förespråkar LCHF. Så jag har läst lite böcker och förstår liksom sammanhangen och mekaniken där. Så att jag har blivit lite medveten om det där. Så att, ja, det är kul. Och sen är det ju så att många vill ju gå ner i vikt. Och det, då blir man lycklig, va? Gärna med quick fix-metoder. Och har jag också då förstått på senare tid att jag kanske har varit lite privilegierad. Kanske på grund av regelbunden, sund, aktiv livshållning. Och sen har jag ju ätit ganska bra. Och framförallt inte supit. Men kosten är tydligen det absolut viktigaste, sägs det. 80% av kroppskontroll handlar om hur du äter eller inte äter då, helt enkelt.
Spännande.
Mm.
Men jag tänkte tanken precis innan du kom att jag tror att det har med genetik att göra så jäkla mycket. Alltså. Mm.
Ja, de som är lata tycker det.
Ja.
De vill ju rättfärdiga sin bekvämlighet genom att säga att det är dina gener. Ja, då jag pratar jag om mina syskon att de kanske inte är lika god form då.
Okej, ser de inte ut som du?
Nej, inte riktigt lika. Det är lika bra trim. Men det är fantastiskt hur lite man kan göra egentligen. Om man tittar på, jag lyssnar på TED Talks ibland. Jag vet inte om du har orken eller koncentrationsförmågan att göra det, men det vill jag rekommendera annars. Mm. Och då finns det ett föredrag som heter How to live to become 100. Och då får man veta hur de människorna som blir äldst i världen förmodligen blir det. Och då är det några som bor på ögruppen Okinawa då, utanför Japan. Eller i en liten by på Sicilien. Och ett religiöst samfund på västkusten i USA. Kanske Kellogg's. Jag vet jag. De tränar ingenting. Det behövs väldigt, väldigt lite för att hålla sig i trim, tror jag. Det handlar om att vara lite aktiv. Och de människorna som blir äldst i världen, de tränar ingenting. Så det är ganska fantastiskt. De har en ganska aktiv livshållning. De promenerar mycket. De jobbar i trädgården och så vidare. Och nu när jag kom hit så cyklar jag hit. Jag tror mycket på det, att försöka skapa situationer i vardagen för att hålla sig i form. Mm. Och sen, ja, man skapar ju sin egen framtid. Jag försöker förvalta mitt hälsokapital, kan man säga.
Berätta om den där hissincidenten som du drog för min fru precis.
Ja, ah, just det. Det är kul att du tar upp det där. Jag kom tillbaka från ett DJ-gig och har ganska mycket väskor. Och jag har ju skaffat tjej nu. Skaffat tjej, vad det låter. Men jag har fått en tjej. Jag har hittat en tjej.
Mm.
Och jag är jätteglad för det. Och hon tyckte att jag skulle vaccinera mig direkt. Och då undrar jag, vad bär hon på för ohyra? Nej, skämt åsido. Det var lite mot fästingar och så. Och då så gick jag till någon av de här vaccinationsställena i city. Och pratade med dem i kassan. Som säger att du ska gå en trappa upp. Och det är en massa folk där i det här pausrummet, eller vad man ska kalla det. Och på väg upp för trappan med alla de här väskorna, så ropar hon i receptionen där eller i kassan: du, det finns hissar precis runt hörnet. Och då stannade jag till, posade lite grann, kisade med blicken, gjorde blue steel posen ifrån Zoolander och sa: du, det är inte hissar som har byggt den här kroppen. Och då skrattade de andra i pausrummet. Så det var lite roligt.
Ja, det var kul.
Mm.
Men du tränar i allt, eller?
Nej, jag tror att i början, det blir ju som med det mesta. När man börjar, om du skulle börja, nu vet inte jag om du tränar någonting alls.
Jag spelar lite tennis.
Du gör det nu, eller?
Ja.
Okej. Okay. För om du börjar från noll, då blir det ju, det tar ju en liten inövningsfas. Det tar ju några månader innan du kommer över en viss tröskel. I mitt fall så är det ju mitt DNA nästan. Jag har ju tränat regelbundet nu i 30 år, så att det finns ju där naturligt. Så när vi är färdiga här, jag hade tänkt faktiskt då att träna innan jag kom hit. Och sen cykla hit. Men då så var det mysigare att gosa i sängen då, med tjejen förstås.
Mm.
Du vet ju själv hur trevligt det är på morgonen där man ligger och kliar lite grann.
Mm, I wish, men vi har ju barn då.
Ja, just det.
Han vill att han gillar inte sånt.
Nej.
Vi ska upp direkt.
Just det.
Barn vaknar väldigt snabbt.
Oh. Jag har förstått det. Min brorsa, han har fått ett barn och så är till på gång. Och nu ska han flytta ut till förorten. Det är hans fru då som vill det. Han verkade vara lite mer sugen på att vara kvar i stan. Men det är så med barn. Då ska man bo i radhus i förorten som du.
Mm. Mm. Men det är inte så dumt. Det har sina fördelar.
Mm.
Och nackdelar. Mm. Men du bor i stan.
Ja, det gör jag. Jag har ju varit lite, jag vet inte om man ska säga privilegierad. Man blir ju lite bortskämd, tycker jag, när du helt förvaltar över din egen tid. Och nu innan, när jag inte har varit tillsammans med min tjej, då har jag ju totalt rått och ägt mitt eget, min egen tid. Alltså det är lite farligt det där.
Mm. Har du testat alla träningsformer som finns?
Nej, jag får ju en del erbjudanden runt om att hänga med på det här och det här. Det är kul att testa olika träningsformer. Det är viktigt att man gör någonting. Och det som är bra för mig, tycker jag, det är den här friheten att kunna träna var och när som helst. Så att,
på vilket sätt kommer du att träna nu efteråt då?
Dels har jag ju cyklat hit. Det var ju skönt. Det var 12-13 kilometer, ganska lagom. Häromdagen så var min pappa. Han kom och hälsade på mig. Då tog han pendeltåget till Gnesta och cyklade resten till Flen. Det var 5 mil då. Så han har hållit igång och varit lite aktiv. Det gäller att integrera och få in det där i vardagen, tycker jag. Och den träning jag gör, det är någon slags kroppsviktsstyrketräning med gummisnodd också.
Okay.
Och den kan jag träna var som helst och när som helst. Jag har en liten bag med lite träningskit som jag har med mig när jag reser. Bland annat till New York brukar jag vara någon eller två gånger per år. Men jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt med träning eller kondition eller kroppsform och sådär, att man inte ska hålla på och jämföra sig och tävla. För då kommer man ju alltid komma tvåa på något sätt. Det kommer ju alltid finnas någon som är lite snabbare och bättre. Däremot så kan man ju tävla i den bemärkelsen att jag tror ju mycket på det att man har delmål. Om man har till exempel ett Vasalopp eller någon löplopp eller whatever utspritt över året som man ska ladda för, så har man ju någon anledning, de här delmålen. Jag tror att det kan vara väldigt bra.
Mm.
Att, om man inte har den disciplinen att utföra regelbunden träning, så tror jag att sådana saker är väldigt bra för att ha motivationen då, helt enkelt.
Har du några sådana mål nu?
Nej, jag har ingenting. Jag håller inte på att jämföra och tävla. När jag var i New York så har jag alltid tränat på hotellrummet. Men för några år sedan, det var så kul, då var jag ute och promenerade. Då kom jag till en park i East Village som heter Tompkins Square. Och där såg jag lite så här lekparkställningar och sådär. Och tänkte att det där kanske kan vara någonting. Det är vad jag vill ha. Så gick jag dit och började träna. Och då var det massa filurer som hängde där. var någon som såg väldigt gangster ut, va? Som var väldigt noga med att visa hela fysiken, och skjortor åkte av och det var tatueringar och så vidare. Såg väldigt farliga ut.
Mm.
Men jag tänker, jag smyger väl mig in på, från kanten så här försiktigt. Kan jag träna i buskarna lite grann? Och så började jag göra lite övningar. Och ganska snart så kom den som såg mest farlig ut av de här personerna och musklig i parken fram och sa: "Oh, hi, my name is Danny. The way you train is wrong." "Aha, okej. Okay. Vad ska jag göra då då?" "Då gjorde jag en benböj." "Du får mycket mera ut om du går längre ner med det här, så tänk på det." Så att, jag gillar det här klimatet att man faktiskt, istället för att jämföra sig och tävla som, det är lite den känslan jag får i Sverige, att man tävlar lite mer. Och gärna vill vara på sin kant, man har inte så mycket kontakt. Där uppmuntrar man varandra och hjälper till, och jag tycker det är fint det där. Så han hjälpte mig och kom med lite förslag och tips.
Mm.
De heter Cavadlo Brothers, om man vill titta på dem. De är så här calisthenics kallas det. De använder kroppsvikt, de gör så här human flag. Och en övning som är helt sanslös de gör, då går den ena killen upp i brygga och med magen uppåt, och så står brorsan på honom.
Oh,
det är en sån sjuk styrka.
Mm. Det kommer inte jag palla.
Nej, och du kan det, om du är riktigt målmedveten. Men det tar några veckor innan du kommer dit, tror jag.
Ja.
En annan väldigt gullig historia där som var i parken. Det var en liten knubbig svart kille. Och han ville komma fram och träna. Och med sig hade han en latino tjej som var enorm. Som bara satt och liksom rann ut över någon slags bänk där. Och bara satt och lät han hållas. Så var väl glad att vi tog hand om honom lite grann. Så han kom fram till mig och låna mina gummisnoddar som jag tränar med. "Ah, can I try? I want to try. Can I try your rubber bands? Can I try them? How should I do?" Och så började jag visa honom. Och då kom ju nästa kille. "Ja, det var inte riktigt rätt. Du ska tänka på hållningen." Så han fick lite tips av honom. Och sen var det dags för bars. Det är det där när man ska gå upp och ner och träna baksidan av armarna. Då ska jag lyfta upp honom på de här två stängerna. Det var helt omöjligt att lyfta upp honom. Han var så tung. Och så kom den muskligaste av killar. "I can take care of this. No problem." Och sen tog han tag i den här killen och skulle lyfta upp honom. Fick inte heller upp honom. Så han blev barslös, kan man säga.
Mm, jag fattar.
Men det där var lite rörande att alla brydde sig så mycket om den här lilla killen. Så att hon blev mer och mer involverad, den här tjocka latinotjejen. Och sen började jag prata med dem och de bytte kort. Och hon kanske tänkte så här, det vore kanske bra om jag kommer igång och tränar lite igen. Och gör lite igen åt min hälsa. Så att jag gillar den här gemenskapen och solidaritet, kan man säga så, att man hjälper varandra och boostar, och med omtänksamhet kanske kan få någon att tänka på och vara rädd, eller komma igång och träna om man behöver det. Alla behöver ju det, att röra på sig.
Mm. Kan man säga att du är missionär i det här?
Ja, jag brukar tänka på det. Man ska ha något kall med livet. Mitt kall är att det låter kanske lite enkelt, men att göra människor lite gladare och hälsosammare, visst. Om jag kan göra det, så det räcker för mig.
Mm. Hur många chins kan du göra?
Vad var det?
Heter inte det?
När man lyfter upp sig, eller?
Ja,
jag vet. Det som jag sa, jag tävlar inte. Jag gör bara så att det är jobbigt. När jag tränar så har jag väldigt närvaro och fokus. Och försöker göra övningarna väldigt bra så att jag får bäst möjliga kickback. Så att det är bara. Jag håller inte på att jämföra mig.
Har du skadat dig någonting?
Nej, jag har nog klarat mig faktiskt.
Mm.
Det är jag väldigt glad för.
Berätta om din födelse.
Min födelse var väldigt dramatisk när jag såg dagens ljus. Det var ett väldigt bändande innan jag kom ut.
Du var stor, eller?
Jag tror jag född i Nacka utanför Stockholm. Mamma berättade att det var en ljus, solig decembermorgon. Lyser solen när klockan är 8.42 en decemberdag 28 när jag är född.
Ja, jag tycker det låter rimligt.
Ja, kanske. Ja.
Mm.
Men då löser solen väldigt mycket i så fall.
Är det menlösa då?
Ja, det hette menlösa barns dag på den tiden. Och sen så döpte de väl om det där till värnlösa, har jag för mig. Så att det skulle bli lite mer bekvämt.
Mm.
Vem hittar på en sån märklig dag? Jag tycker det är taskigt mot barnen.
Ja, men är inte det menlösa barn? Alltså är det inte folk som hade det dåligt ställt? Att man skulle tänka på ungar som kanske satt på barnhem?
Ja, jag vet inte. Det kan vara det kanske. Men i praktiken så blev det ju inte så i alla fall. I skolan.
Nej.
Man brukar prata om att det är dåligt i skolorna. Det är dåligt i skolorna. Man har, det är dåligt uppfostringsklimat eller retorik i skolorna. Men när jag tänker ibland tillbaka så är det ofta inte lärarna, kanske eleverna som det är fel på. Man är så taskig mot varandra. Varför blir elever dumma mot varandra? Du måste ju komma hemifrån på något sätt.
Ja,
att man mobbar och säger att det där sådana kläder, du får inte se ut som en fjolla eller allt det här, va?
Mm. Hade du en tuff skolgång?
Nej, jag var ganska förskonad. Det var både i en förort som heter Bro. Och det var ganska problemfri uppväxt eller skolgång.
Mm. Vad är det för?
Medelmåtta. ADHD eller dämpa. På något sätt så måste jag vara diagnostiserad. Jag hade väldigt svårt att, precis som idag, att fokusera och koncentrera mig. Och i skolgången, då var det, om man ska dra tillbaks, eller tänka tillbaks på tråkiga saker, så det har ju både blivit utsatt för mobbingförsök och var involverad också i att mobba en gång också. Det är inget jag rekommenderar. Det är riktigt vidrigt. Jag kommer ihåg, det var någon kille vi var dumma mot vid tillfälle, och hans mamma kom till skolan och skällde ut oss. Det var bra gjort.
Mm.
Fick ju skämmas.
Mm. Bete?
Ja, det gjorde det, tycker jag. Verkligen. Mm. Det var riktigt hemskt. Det var som sagt, som tur var ett tillfälle. Vi var dumma mot en kille. Jag och en annan kille i skolan. Och när jag gick i gymnasiet, då höll de på att försöka vara dumma mot mig. Men jag lärde mig tidigt att om någon försöker reta dig, ju mera upprörd eller involverad du blir, desto roligare är det för den som är utövare. Så att jag kommer ihåg, jag vet inte om jag minns, det känns som jag minns det, eller om någon har berättat det för mig. När jag satt i sandlådan och lekte med en traktor, och då var det någon som tog den här traktorn och skulle liksom göra mig ledsen. Då satt jag bara och tittade tills jag fick tillbaks traktorn. Så det verkar vara smart att inte bli för upprörd.
På vilka grunder försökte de mobba i gymnasiet?
Jag vet inte, det var småtjafset. De kastade ner, det var ju Vasalund hette skolan. Man kastade ner böcker från andra våningen och så fick man gå och hämta dem och sådär. Men det kanske bara allmänt killgnabb, jag vet inte. Det var ju ganska manligt. Det var ju en, jag utbildade mig till elektriker. Det var ju bara en massa killar i den här skolan. Det blev ju lite grabbigt kanske. Det kanske inte var mobbing, jag vet inte. Det var bara allmänt killgnabb.
Vem var du då? Under den tiden liksom, hur var du som person?
Väldigt, väldigt sprallig och sprang runt och kanske identitetssökande. Jag tror jag var väldigt mycket att jag försökte följa snarare än att skapa egna trender på den tiden.
Mm.
Jag har nog inte skapat någon trend nu heller. Men jag tror kanske mer att jag följer min egna idéer om vad som är viktigt för mig. Sådär.
Mm,
jag bekymrar mig inte. Förut var det ju jag var mer kollektiv fram till när jag var 19 kanske. Det är ganska sjukt. Jag jobbade på ett elektronikföretag som heter Ericsson i en Stockholmsförort. Och där sprang det mycket sådär ingenjörer och man hade vita rockar. Och där började jag, när jag var 19 år tror jag, att klä mig helt jävla galet. Så jag kom dit med så här, i den här akademiska miljön med blommiga kavajer och rosa hattar. Och de trodde inte i sina ögon, de som jobbade. Det här är ju helt jävla sjukt. Här ska man ju vara seriös på den här arbetsplatsen. Men han kanske gör ett bra jobb ändå.
Gjorde du det?
Ja, jag gjorde det. Jag var engagerad och gjorde mina arbetsuppgifter och tyckte det var kul. Sen det var väl en liten övergångsperiod tills de vande sig då. Akademikerna och ingenjörerna där. Och tyckte att ja, det är roligt, det blir lite fart och fläkt här på vår trista tekniska miljö. Det är kul att ha lite rosa hattar och blommiga kavajer.
Varifrån kom den idén då att du skulle ha det?
Jag vet inte vad som hände, för att när jag var 19-20 då jag tror det blev någon kortslutning i hjärnan då. På mig. Och då bestämde jag att jag ska börja klä mig. Jag känner att jag vill ha roligare än det här. Jag är trött på att klä mig som någon ska säga till mig eller det som förväntas av mig. Så då började jag med tokiga kläder. Och jag började även då träna av någon anledning. Och det fanns inte så här, jag är så klen, jag måste bli starkare. Utan jag tror att det var tillgängligheten, att man hade gym där på arbetsplatsen som gjorde att jag började träna. Så jag började träna och började klä mig i extrema kläder. Jag var ju typ den tiden man började gå ut på nattklubb och sådär också. Och där var det ju också så här, folk höll på att tråka och kom massa passningar att man såg lite kul ut. Och det gjorde jag ju i och för sig också.
Mm. Det här är typ 1980.
Ja, det måste ju vara på 80-talet.
Du är född 1961, vilket är helt sinnessjukt med tanke på att vi ser jämnåriga ut.
Du är inte född 61.
Nej.
Jag är född 62.
Förlåt, 62.
Men det blir, ska vi säga 62, det blir... Jag är född exakt några dagar innan årsskiftet, 28 december, så det är ganska sent.
Mm.
Men jag kom in i skolan så att jag var bland de yngsta. Nu idag kanske man skulle komma in ett halvår senare. Jag vet inte hur de resonerar, men jag var nog lite för ung när jag började skolan, tror jag. Men i alla fall när jag hade de här galna kläderna på nattklubb, då tänkte jag så här, jag orkar inte med det här tjafset. Det är roligare om någon tycker om det eller tycker att det är kul att man bjuder på en show. Men det gör man ju inte på de här straighta diskorna, så då började jag gå på bögdisco. Det var ju roligare.
Mm.
Jag gick på bögdisco och fick uppmärksamhet då för mina kläder. Och kanske man ville ha mer än bara titta på kläderna, men det erbjöds inte då.
Nej, den butiken öppnade du långt senare.
Ja, precis, den öppnade när jag kom ut till Vällingby, den butiken. Ja.
Nej, för du, alltså när man googlar dig så är ju det, har du gjort det på sistone?
Mm, nej, du, det var ett tag sedan.
Typ tredje eller fjärde träffen är ju så här, är Peter Sipen bög på Flashback?
Ja, just det.
Men vi kan dementera det nu.
Jag har märkt att efter 50 års obögande,
ja,
så verkar det som att det kommer nog inte bli så. Nej. Om inte jag kommer ut väldigt, väldigt sent.
Det kanske man gör.
Mm. Och sen har jag ju träffat en tjej som jag är kär i, och det känns väldigt härligt. Och ja.
Hur träffades ni?
Det var via en dating-sajt. Det var roligt. Jag brukar ju inte dricka så mycket. Men nu är jag gjort ett undantag och drack några glas rött vin. Och då, vad gör man då? Ja, då går man in på dating-sidor.
Jaha.
Och då tänkte jag, det vore kul att prova det för en gångs skull. För jag har aldrig gjort det där. Och det har ju blivit lite, från att ha varit tidigare kanske lite tabubelagt och lite hemma ska smyga med det där, så har det blivit så avdramatiserat. Så till den milda graden att dating, det verkar nästan inte finnas någon dating, utan det är snarare att man använder det som en sån här knullsida, verkar som. De flesta vill bara ligga runt. Men jag tänkte, jag kan prova. Så då gick jag ut på den här sida som heter Badoo, som också jag har rubriken mer eller mindre knullsida, vad jag förstod.
Okay.
Jag gick ut på den här dating-applikationen som heter Badoo, och det var många som...
Är du sponsrad av dem? Nu sa du det två gånger.
Ja, nej, det kan... är man den om man får flera tusen kronor för att säga varje gång? Är man den? Skämt åsido, så var jag där ute. Det var väl en del precis några gånger, och det var väl lite reaktioner, och ja, men, det var några som inte trodde att jag var den jag var.
Ja, just det, med din egen nuna så att säga.
Ja, precis, och lite kroppsbilder och så vidare.
Mm.
Och sen visade det sig att den här tjejen, hon hade varit bortrest väldigt länge, kom tillbaks till Sverige och funderade, hon, vilka killar är liksom sköna killar som jag känner till. Då kom hon fram till att Ola Salo och jag var... Det var bra grejer.
Mm.
I alla fall till synes, eller det hon hade upplevt.
Hon gillar killar med lite luddig sexuell profil, så att säga.
Ja, det verkar vara.
Ja.
Det verkar vara det som är rubriken på hennes... Eller spännande sexuell framtoning.
Ja.
Så att, ja, det var det. Och hon ville inte gå in på dating-sidan, men då berättade hennes kompis att jag tror att Peter är inne på den här sidan. Så att då gick hon in och bara tittade på min profil, och då lämnar man ett spår efter sig. Och det, på så sätt så men det verkar skönt, och då skrev jag bara något ord tillbaka, som var det igång liksom. Jag är inte så här stressad, jag tar det bara lugnt, för lugnt uppenbarligen. Nu får det vara nog, kan vi ses eller? Och då passade det, jag var på väg in till stan, så då sågs vi, och det var trevligt från början.
Ja, okay.
Mycket mysigt. Mm. Så det är jag glad för. Kärleken är väldigt trevlig och viktig. Mm.
Är du monogam liksom? Har du haft...
Ja. Ja, det är... Jag håller inte på att flamsa runt. Ingen gangbanger.
Nej. Du sa tidigare, vi går tillbaka till din barndom lite bara.
Mm.
Du sa tidigare att du hade ADHD. Är du
diagnostiserad? Ja, jag har aldrig det är så populärt att säga nu för tiden att man har diagnoser, och man kan rättfärdiga eventuellt spralligt beteende. Men skulle jag göra någon koll, så har jag säkert någon diagnos, det tror jag. Sen är jag, när det inte går precis som man har tänkt sig med saker, att man, det ska vara ordning på någonting, någonting går inte, det kan vara så här nonsensgrejer, att, ja, bagateller, och då kan jag bli så frustrerad över att inte det blir rätt på en gång och måste fixa det på en gång. Men jag tror med åren, när man lär sig handskas med det på något sätt, så kan man kontrollera och göra någonting. Det är inte så att det går överstyr. Jag har en kompis, han har tre diagnoser. Han har ADHD, dyslexi, är det en diagnos?
Det skulle jag anta.
Ja. Ja, och sen hade han Asperger, tror jag. Han, det är så till milda, i alla fall. Det är så mycket med de här diagnoserna att inte han kan klara sig själv. Så han måste ha någon handläggare som kommer och hjälper honom. Och det blir alltid bråk med den här handläggaren, tydligen.
Okay.
Mm. Eller det blir ofta missförstånd.
Men ni är kompisar?
Vi är kompisar och trivs väldigt bra ihop. Och det kan, bara det kan ju vara en anledning till att börja misstänka att det finns någonting i botten där.
Ja, okej. Okay, ja. Någonstans här hände någonting. För du växte upp i Bro men gick i skola in i stan sen.
Ja, just precis. Uppväxten och skolgången var fram till högstadiet var i Bro. Och sen var det dags för gymnasium och det var inne i stan, eller i Sundbyberg strax utanför Stockholm.
Mm, okay.
Så då hamnade jag i Sundbyberg och läste då Svagströms elektriker, tror jag det heter. Inte för att jag ville, utan någon hade sagt till mig, det är framtiden, Peter. Du måste ha jobb. Och då tyckte jag, okej, jag läser elektronik och fick jobb direkt.
Mm.
Så att det är anledningen.
Så du kan löda?
Ja, jag kan löda och laga. Jag skulle kunna ta den här mikrofonen och ta bort kontakten och öppna den, och skulle den vara trasig skulle jag kunna laga den, till exempel.
Mm. Skönt att den inte är det.
Ja, du...
Jag har ingen lödkolv heller.
Om det går sönder dina grejer, vem fixar det?
Mm,
det är bara ringa så kommer jag.
Ja, det är fantastiskt.
Kom så löder jag.
Men trivdes du med det där? Och trivdes du på Ericsson? Och...
Ja, det var, jag har alltid varit så att oavsett i vilken situation jag har befunnit mig har jag gjort det bästa av situationen. Eller, det är frågan om inställning. Om du befinner dig i ett sammanhang som du själv har skapat, vilket ofta är fallet, så är ju sannolikheten att du har kul och trivs ganska mycket större om du gör det bästa situationen, inte sitter och gnäller. Ett ställe där det var mer påtagligt, det var när jag jobbade på SL, Storstockholms lokaltrafik, som busschaufför. Där var det väldigt många som satt och gnällde över tidtabeller och jobbade passagerare och allting var bara skit. Men jag tycker det var superkul. Så jag var där i 2 år då på SL och satt och sjöng och var ganska pinsam busschaufför.
Alltså ute i PA-systemet?
Ja, precis. Jag sjöng den här, vad tar ni för valpen där i fönstret? Och så fick de i bussen säga, woof woof. Och ja, sjöng den där då.
Okej. På vilken busslinje?
Ja, det var alla möjliga. Det var 47an ute i Djurgården bland annat.
Ja, det här passade bra, tror jag.
Ja, jag tyckte det var fint. Ja. Sen en bland de roligare idéerna med buss, det var inte min egen idé. Det var att köra flera gånger i rondell. När man kom till en rondell bara runt och runt.
Ja.
Det blev en väldigt rolig effekt.
Ja.
Sen har jag körde någon kvinna som hade lite svårt att gå fram till dörren. Och då höll jag inte på att komma ut med bussen. Det var så trångt. Och det var lite besvärligt.
Alltså du körde för nära huset?
Nej, nej, jag svängde av. Jag körde bort från busslinjen.
Okay.
Och körde in till hennes port. Så att hon skulle lätt kunna komma hem.
Ja, ja, ja.
Och den lilla utflykten gjorde att jag höll på att fastna i. För det var väldigt trångt där inne. Jag tror att det är bland de få busschaufförerna som under en och samma vecka har fått i dricks en semla och läskeblask, en rock och 100 kronor under en och samma vecka. Det var ganska kul. Jag berättade det där för en kille, en busschaufför som, eller en busspassagerare som satt bredvid mig när jag körde. Vet du, den här veckan så först så fick jag av en tant som ville kyssa sen utan tänder. En semla fick jag pengar till och en läsk. Och lite senare så var det en tjej som gav mig 100 kronor i dricks. Detta har bara hänt under några dagar. Ja, helt otroligt. Så satt vi och pratade om det. Sen några busshållplatser senare så kommer en kille fram till mig. Jag hörde den här historien du berättade. Tyvärr kan du inte få en semla och läsk av mig. Du kan inte heller få en hundring, men du kan få min överrock. Sen la han sin rock på kassabordet och bara gick ut. Väldigt roligt.
Jaha, men varför blev du inte kvar där?
Det var under en tid jag ville resa. Det var det som hände när jag var på...
Och då tänker vi inte till Djurgården med 47an.
Nej, precis. Lite längre. Jag var ute och... När jag var på Ericsson efter 5 år ungefär så kände jag att det blev lite monotont att gå till... Folk stod och köade i stämpelklockskön. Man hade ju... Timmen var indelad i 6-minutersperioder. Så det var 10 6-minutersperioder på en timme. Så innan klockan blev till exempel 15:54, då ställde sig folk då ungefär 15:50-51 i kö och väntade på att klockan skulle bli 15:54.
Mm.
Och det var ganska galen den här stämningen som var där. Så jag kände att Det blev lite monotont och ville ha lite utmaningar i livet. Och då tog jag och köpte en tågbiljett. Transsibiriska järnvägen åkte jag.
Oh, wow.
Det var helt häftigt. Och tog en enkel till Kina och var borta i Asien i 1,5 år då, och reste runt.
Jäklar.
Fick väldigt bra livsperspektiv. Jag tror att det där är den här känslan att våga utmana ovissheten har gjort att jag har blivit den jag är mycket idag. Så den här resan tror jag var väldigt viktig för mig.
Mm.
Så när jag kom tillbaka så jobbade jag med alla möjliga. Det blev mycket transportgrejer då. Körde buss, körde tidningar, körde taxi. Allt som hade med ratt att göra.
Ja, okej. Okay.
Och sparade pengar så jag skulle resa igen var tanken.
Mm. Och sen började du med tv?
Ja, det lustiga är att min tv-karriär började i en korvkiosk. Ett stenkast från där jag bor idag.
Okej.
Okay. Jag står i korvkioskkön. Det här är sjukt, det är natt. Framför mig så står det, eller det kommer ut tre killar från en bil med läderchaps utan någonting under. Alltså de har bara stjärtar. Kommer ut från bilen och beställer korv förstås. Och försvinner in i bilen. I samma korvkiosk kommer sen en kille som heter Peter Cartier. De hade tv-produktionsbolag. De gjorde filmen Sökarna bland annat. Oj, där är du. Jag har letat efter dig. Du verkar ju lite galen. Vi har ett tv-program och saknar programledare. Kan du tänka dig vara den programledaren? Och jag hade aldrig tänkt tanken på att media är bra. Jag vill bli kändis. De banorna hade jag. Jag gillar ju uppmärksamhet. Jag kommer ihåg när jag gick på gatan vid tillfälle och hade helt galna kläder på mig. Och då var det Veckorvin som tog ett kort på mig. Och det kändes ju kul att bli igenkänd och vara på bild i tidningen. Men inte så att tv, det vill jag göra. Men då fick jag erbjudan att göra ett tv-program. Det var när det var MTV och så vidare. På Nordic Channel som sen blev Kanal 5. Och det var reportage. Vi gick runt och pestade folk som vi hittade. Det var ganska galet. Vi åkte till Globen vid tillfälle. Och lyckades hitta Boris Becker där till exempel. Han tennisspelaren i någon korridor. Och hittade på så sjuka frågor. Boris, we heard that you like to dress up like Michael Jackson. Så vi så jävla sjuka grejer bara slänga ur sig. Och Boris tyckte, that's a very bad joke.
Ja.
De inte kanske känner med sin humor, tyskarna.
Nej.
Men, och sen var vi på den där buggrättegången. Som var. Det var ju buggning när man lyssnar av.
Just det.
Och de människorna, det var jättelänge sedan, ingen som kan referera till det. Men hur som helst så var det buggrättegång.
Ebbe Karlsson.
Ja, exakt. Ja. Mm. Och då var vi där och pestade dem som kom ut därifrån och frågade om de gillade att dansa bugg. Det är så dumt.
Ja, okej. Okay. Men det liksom gav någon form av mer...
Ja, det var roligt. Och det så småningom ledde till att jag fick erbjudan att jobba på ZTV.
Mm.
Och då när jag fick det här erbjudandet så frågade jag, jag har en kompis som ser väldigt bra ut och är skön. Kan inte han få jobb också? Nej, men det är du som har fått det här jobbet.
Och vem var den här kompisen?
Han heter Micke Boman. En lång mulattkille som har otroligt skön stil och gillar rymden.
Ja.
Så vi hamnade på ZTV tillsammans. Och det har jag fått berätta precis nu. Jag hade glömt det. Jag erbjöd honom del av min lön. Så att han skulle ha lite pengar.
Jaha, för han fick inte lön.
Han fick ingen lön. Det var ju mig de anställde.
Ja. Var det Anders Pilgren som var chef?
Anders Pilgren kom in lite senare. Men han kom några år senare, precis.
Mm.
Då, vid den tiden var det en som heter Sven Hallberg. Det är han som har tagit in mig här på Mix. Jag gör så här lite på sommaren här. Har jag gjort lite så här radio. Reflektioner, någon minut eller två. Saker jag funderar på. Existentiella frågor kanske bitvis. Och han Sven Hallberg som är där på Mix Megapol. Han var på ZTV. Det är så här gammal radio. Räv, han började med närradio någon gång på 70-talet säkert. Så att han tog in mig där. Och sen frågade jag när vi hade fått då jobb. Vad är det vi ska göra här på ZTV då? Ja, men du har ju tackat ja till jobbet. Det är väl upp till dig att leverera.
Aha, okay.
Så då fick vi hitta på egna program. Och jag köpte en egen en liten videokamera. Så att jag hade alltid med mig den i väskan. Så att jag kunde göra inslag om det dök upp något roligt. Ut med vägen där jag cyklade. Jag cyklar ju alltid.
Mm.
Och det gjorde jag ibland. Så det gjorde jag i reportage. Vi lärde oss att redigera själv. Och jag filmade själv. Och jag intervjuade och höll kameran i handen själv. Och innan då ZTV, då var ju tv-mediet ganska kontrollerat och uppstyrt om han hade stora kameror på på axeln och sådär. Men plötsligt så spelar det ingen roll, bara det var någonting på bild. Och om det svängde, som man sa det på den tiden, då det räckte för att det skulle vara underhållande.
Hur minns du liksom tiden på ZTV?
Ja, det var ju helt galet. ZTV var ju helt vansinnigt. Vi höll ju till i ett stall där det fanns någonting som heter riddargång. Och riddargång innebär att hästarna kunde gå runt huset i någon slags gång, en trappa upp. Och den gången var ju synd att det inte användas. Så då blev det en bar där. Så att det var fester hela tiden tills ledningen kom och stängde ner den här baren. Jag minns på måndagmötena som jag hade på ZTV, så säger hon Ann då, som höll i de här mötena: nu är det någon som har haft sex i ljudstudion igen. Och då tänker man, ja, okej. Ni måste städa efter er. Det var helt okej att liksom knulla, men måste röja upp efter er. Det var helt galen tid.
Ja, jag förstår det. Blev du känd här?
Genom ZTV?
Ja.
När jag jobbade på Nordic Channel, det var kanske vid ett tillfälle någon taxichaufför. Ja, jag känner igen dig. Men det var inte någon speciellt större impact. Det var Nordic Channel som blev Kanal 5. Och sen på ZTV, då började det smälla till.
Mm.
Och jag sprang runt mina alldeles för tajta t-shirts och hade någon cowboyhatt. Och hade jag byggt ett headset som även då parodiserades av Killinggänget då. Och jag blev en av de karaktärerna som satt där med cowboyhatt och med headset.
Ja, på Expressen fredag.
Ja, ja, precis. Mm. Just det.
Vem var det som spelade där?
Det minns jag inte. Kan det ha varit han som blev tokig?
Inte.
Ja, jag vet inte vem som spelade. Jag blev lite...
inte säker på att han har blivit tokig, men...
Ja. Han fick det jobbigt.
Mm.
Men han hade väl också någon diagnos kanske, va?
Mm, det är möjligt.
Han blev väldigt deppig i alla fall.
Följer du honom på Twitter?
Nej, jag följer ingen på Twitter.
Nej, du håller inte på med det. Instagram är
det. Ja, precis. Jag har blivit Instagram. Jag har ju varit även på Facebook. Jag har alltid tyckt det är kul att ta bilder. Och så jag gör inte en uppdatering utan att jag har en bild till. Och därför passar det. När Instagram kom, så då kände jag att nu ska jag bli lite less pretto.
Mm.
För med Facebook har det ju blivit... Jag är inte så att... Så många verkar vara att man samlar på kompisar i allmänhet. Och är det kändisar i synnerhet, så att... Nu har jag ju, det har blivit så med Facebook, det var ganska länge sedan, att jag har låtit friend request antalet stiga upp till över 1000.
Oh,
och då blir det en blockering, då kan man inte komma fram längre,
mm.
har jag märkt. Det är ganska skönt, då slipper man ta de där diskussionerna. Men med Instagram, då har jag låtit det vara öppet, det är ganska allmänt. Men Facebook är ju någon slags kompisgrej, man skickar meddelande. Jag tycker man ska känna varandra på något sätt där.
Men det tycker jag är bra. Men skulle du säga, efter den här intervjun, är vi liksom tillräckligt... Nej, inte,
det vet
inte,
jag inte.
Det är inte Facebook-material.
Ja, kanske.
Ja, vi får kanske.
Mm. Nej, men det är en fråga om känsla också. Om man gillar människan på något sätt.
Mm.
Då, ja. jag tror att jag blir, förhållningssättet tidigare var nog lite mer pretto eller allvarligt.
Mm.
Nu har det blivit lite mer lättsamt, tycker jag.
Men har du massa svarta i dig?
Jag tror inte jag har så mycket svarta. Jag blir nästan skrämd över min egen gladhet.
Ja,
jag är så nöjd med allting bara.
Mm.
Otroligt nöjd.
Är du medicinerad?
Nej.
Nej.
Och sen är jag väldigt glad över att... jag tror att en sak som gör att man får svärta eller problem, det är när man inte har ordning på situationen. Jag är så otroligt trist. Jag har ordning på min kropp. Nu har jag ordning på kärleken tydligen, vilket är väldigt, väldigt underbart. Jag har ordning på ekonomin. Jag har ordning på mitt boende. Det är för mycket ordning. Jag känner att det vore nyttigt för att ha lite mer kaos och svärta.
Mm.
Så kan jag få det, så tror jag att jag skulle kunna utvecklas lite mer som människa. Nej, men jag har varit privilegierad. Och jag tror just det där med att man skapar ju sin egen förutsättning på något sätt. Skulle jag strunta i och ta tag i saker, att det är som min bror. Jag menar, vi har ju alltid varit parallella. Han alltid kaos med ekonomin. Jag tror att för mig har det i alla fall varit den strukturen, att känna att jag har mat för dagen eller ekonomi för dagen. Att jag kan känna att jag kan göra något spontant om jag vill resa så där. Den stabiliteten eller ordningen gör att jag inte har svärta, tror jag.
Mm.
Skulle jag inte ha ordning på ekonomi, då skulle det vara svärta.
Har du haft rejäla svackor?
Jag tror aldrig jag haft.
Inga depressioner?
Jag vet att det är det som är det intressanta. Om jag vill läsa om en människa, så vill man ju ha en nyanserad bild av den här personen. Som, det är ungefär som, jag tänker på människor som, om man ska ta sig till någon eller tycka att någon är intressant, det är lite trist. Man måste nästan må lite dåligt för att man ska bli intressant. Eller att man ska bli, det är det här, jag tänkte på den här jante-grejen, den snuddar lite vid det också, att om det går bara bra och du ser bra ut och du är fin och allting är bara fint, va?
Mm.
Då är det svårt för människor att unna människan eller mannen eller kvinnan den här framgången. Men däremot om du mår lite dåligt, om du har svärta, om du är psykiskt sjuk eller med om en olycka, plötsligt så är den här framgången som du har haft legitim och den blir mer accepterad. Varför ska det vara så? Men det är lite så, tycker jag.
Mm. När hade du en betalningsanmärkning senast?
Det är ju väldigt mycket ordning.
Du har aldrig haft det?
Nej, det är väldigt mycket ordning. Jag hade faktiskt en tid som min kompis skulle göra min bokföring.
Micke Boman?
Nej, det var inte Micke Boman. Han heter Hannes. Ska man kanske inte säga. Han skulle sköta den i alla fall. Och han hade väl för mycket med annat att göra, så att det vart ingen ordning, kan jag säga.
Nej.
Så till en milda grad till sist att man från skattemyndigheterna sa att det här är lite kaotiskt skött, din bokföring. Så att vi funderar på att dra in din F-skattsedel, vilket i förlängningen innebär att du kan inte bedriva business längre. Det var jobbigt, kan jag säga.
Mm.
Och sen den dagen, då har jag minutiös ordning varje månad. Jag gör så här, avslut, jag gör kvittoredovisning, jag gör traktamente, bla bla bla. Så att det, innan dess så liksom, jag la jag lite en höger bara, så gick det någon gång, ett par gånger om året. Men nu är det så här, pam, pam, pam.
Har du aldrig haft en dekisperiod liksom?
Jag tänkte jag skulle börja supa när jag var 19, tror jag var. Då tänkte jag, nu är det dags att göra som de flesta andra. Jag ska dricka och supa. Vad som hände var att jag satt på pendeltåget in till Stockholm från förorten Bro och hade en kvarting silverrom innanför västen som jag drack på då. Vi var på väg till en fest som jag hade köpt biljett till. Och på väg till stan så hann jag väl dricka den där då. Och lagom tills jag var framme, då var jag ju helt borta och blev omhändertagen av polisen och hamnade på Maria Pool, heter det, som är någon slags hem för ungdomar eller en tillfällig förvaringsplats för påverkade ungdomar. Så jag vaknade upp där dagen efter med kanyler i armvecka och någon som lutade över mig och frågade om jag ofta brukar röka hasch. Detta var min första liksom fylla.
Mm.
Och då, jag vet inte om de stressar och bara hittar på saker, men jag har ju aldrig hållit på med droger sådär. Så det var jag lite förvånad över. Och sen blev uppföljningen att man kom hem till ett radhus. Vi bodde också då i radhus. Och det kom ju några sådana här. Det var ju schysst att man följde upp och tittade, vad är det här för bakgrund på den här personen? Kan vi hjälpa den här alkisen som har druckit en gång att få ordning på sitt liv? Så de kom där. Mamma var helt förstörd och de tittade runt och såg väl ganska ordningsamt ut. De ringde ju från Maria Pool hem till mina föräldrar. Då var det min mamma som ville 40. Då ringde de och skulle berätta att de hade den här fylle ungdomen omhändertagen, så att de behövde inte vara oroliga. Och det var min brorsa som svarade. Och fann sig rätt ganska snabbt att han förstod liksom läget. Så när han svarade så sa han, vad bra, det gjorde lite basröst. Vad bra att ni ringer, låt honom sova ruset av sig här så kan han komma hem imorgon. Det var ganska proffsigt.
Ja, verkligen.
Så då slapp de... För slapp jag förstöra festen, för jag hade förstört festen om de hade fått veta att jag hade gjort det. Eller mamma, hon är ganska stissig så där. Hon har blivit arg.
Mm. Ni är en ganska stor syskonskara, va?
Ja, vi är fyra stycken. En syster och tre bröder är vi.
Är ni tajta?
Ja, min sopgubbsåkande brorsa Martin, han och jag är tajtast, tycker jag.
Mm. Det är hans jobb alltså?
Ja, han är sopgubbe och är väldigt stolt över det där.
Jag tycker det verkar toppen.
Han är så skön med det. Och berätta om alla saker han har hittat. Och Martin är så rolig. För han har fått tillsägelse för att han letar för mycket bland soporna.
Ja, jag förstår.
Av chefen. Han har fått hålla på.
Det var väldigt välbetalt förr i tiden.
Ja, förut var man ju... Jag vet inte, jag tror att det är fortfarande... Om man ser till... Det är väl bra lön, men om man ser till antalet arbetstimmar så är det väldigt, väldigt, väldigt bra betalt.
Mm.
Så ja, det är schysst.
Mm. Förlåt att jag gräver i det här, men har du gått på några nitar liksom, förutom det här med bokföringen?
Nitar, det är, jag har ju som sagt haft ordning på ekonomin, och då kommer det ju folk som vill ha hjälp med pengar och såna här saker förstås. De vill låna pengar. Och det är väl okej så där. Det har ju min tjej sagt till mig att du får sluta, det är det sista man ska aldrig låna ut pengar, tycker hon. Och det kanske ligger någonting i det, men jag tycker att jag vill hjälpa människor hit och dit. Och vid ett tillfälle så hade jag en kompis då som jag hade väldigt mycket utbyte och jättetrevligt, som lånade pengar. Han skulle bara låna pengar några dagar, högst en vecka, till en dator. Och det var väl en 11-12 tusen kronor. Men veckorna blev månader och blev år till sist. Och då sa jag till honom så där att du, jag gillar dig väldigt mycket. Vi har ju väldigt kul ihop och så där. Du får de där pengarna av mig. Men du är inte min vän längre. Och när du så småningom känner att du vill betala tillbaks, då blir jag din kompis igen. Så att det där med pengar, det kan ju ställa till det ganska mycket.
Mm. Är ni vänner idag?
Ja, nu har han betalt tillbaka. Så att det är väl det som har stött på patrull. Jag gick in och jag köpte ganska mycket aktier på något fluffföretag där det var några hockeyspelare inblandade. Och då, de pengarna är borta.
Okay. Mm.
Så det är trist. Jag tycker det tar så mycket energi med pengastrul, så att. Och jag pratade med min bankman här igår var det faktiskt. Han tyckte jag hade så trist placering. Allting var så säkra. Alla pengar var bara så här ränte. Otroligt tråkiga räntefonder.
Mm.
Det måste bli lite mer rock'n'roll här, Peter. Du får sprida riskerna lite grann. Mm. Så att du får placera lite grann med lite mer högriskgrejer. Så att även om jag till synes kanske verkar lite galen och rolig på ytan, så är det otroligt trist och strukturerat, kan man säga.
Hur mycket pengar?
Jag borde kanske knarka med det, jag vet inte.
Har du knarkat mycket nu?
Man kan ju tro det. Det är många som verkar tro det. För att om man är känd så per automatik så ska man knarka. Det kom fram några när jag hade varit på en klubb som heter F12. Har du tuggit kokain? Sa han till mig. Nej, jag tycker det är så trist. Jag kör hellre hårsmacka rakt in i venen. Det går snabbare. Och de bara, va? Så det är ganska kul.
Mm.
Jag har gjort erfarenheter, kan man säga.
Mm.
När jag var ute och reste, när jag var ute i Asien på 80-talet, då var det ju helt galet hur folk knarkade, eller rökte framförallt. Och man skulle ges dåligt samvete. Det var ju omvänd retorik. Om du inte knarkade var du konstig. Och detta var då i framförallt i Kina och Nepal, där knarkade folk till absurdum. Och det blev alltså för mig, men vid tillfälle så jag har ju haft blivit erbjuden droger som jag tänkte jag ska prova, se vad det är. Så det jag har provat då, det är vid ett tillfälle amfetamin.
Mm. Vad tyckte du?
Det var ju, alltså, om jag pratar snabbt nu,
mm,
när jag hade tagit amfetamin, då gick det snabbt, ännu snabbare kan jag säga.
Mm.
Sen har jag
avtändningen?
Det var bara en, det var inte så stor. Jag tror inte det var så mycket, så att jag upplevde ingenting sånt. Men nej, det var en intressant upplevelse. Alltså det var sånt tempo i käften, så att den omgivningen som fick utsättas för det här, jag tror inte de förstod någonting. Det bara pladdrades på,
ja,
och massa nonsenssaker.
Mm, men det var roligt, tycker jag.
Ja, det var ju kul. Det är det som är läskigt med droger, att det är väldigt, väldigt roligt.
Mm.
Och även så med alkohol, som är en drog i allra högsta grad.
Mm.
Sen när jag var i Asien, rökte gräs någon gång. Det var kul. Och jag gjorde en, kan man säga, en dum eller farlig grej. Jag provade LSD när jag var i Hongkong. Där var det ju väldigt mycket så här tragiska människoöden som kom dit, som på några veckor bara blev helt personlighetsförändrade. Det var en otrolig tillgång till droger. Men jag provade LSD där och gick ut där på Nathan Road, som det heter, och satt på något staket och tyckte att jag förstod allting. Tittade på människor och där, det där gangster som är där och de gör det här, och jag kommer ihåg att jag var väldigt, väldigt smart plötsligt, tyckte jag. Jag minns också att hela taket var som en stor, det bara rann fram och tillbaka i rummet där jag bodde. Det var väldigt hallucinogent, snurrigt. Så det är väl de erfarenheter jag har gjort. Och detta, vi kan väl säga, jag tror inte jag är missbrukare. Det här var ju 30 år sedan då, 25.
Aldrig kokain?
Nej, faktiskt inte. Det har jag inte provat.
Nej. Hur fåfäng är du?
Jag vill ju tro att jag är noll fåfäng, men jag är nog ganska fåfäng. Sen är det så när man är 50 år gammal, det är ju väldigt gammalt. När du har varit fåfäng i hela ditt liv, då blir ju det en standard på något sätt. Och det blir ju ingen uppoffring, eller det blir bara business as usual, det är vardag på något sätt. Och sen tror jag att om man har en ganska laid back inställning till det, eller med någon slags glimt i ögat, så fåfänga, jag tror det kan vara ett problem om man tar det för allvarligt. Men för mig är det vardag och jag tycker det är kul.
Mm.
Jag ser att du har målat din ena nagel.
Mm.
Jag hade förut inspirerat av en homosexuell. Vänsterhanden hade jag alla i olika, alla naglar var olika färger. Men nu ska jag, det är min tjej som inte vill att jag ska ha, hon verkar inte gilla det riktigt. Men jag ska ta upp det där igen kanske. Jag tycker det är fint.
Är du hårt hållen?
Nej, hon styr ingenting egentligen, men hon uttrycker åsikter. Mm. Men hon vill inte styra.
Mm. Men du, det här med fåfänga då, jag gav dig ju en komplimang förut och sa att du ser åtminstone 11 år yngre ut än du.
Mm.
Men det kändes som det var luft för dig.
Man kanske är bortskämd.
Ja, du är det.
Ja, men folk har sagt väldigt ofta att jag är 50 år gammal.
Mm.
Och jag brukar själv säga att jag ser ut som 49.
Mm. Möjligen 39 då.
Ja. Så att, nej, men det blir lite vardag. Folk är ju väldigt gulliga och säger väldigt ofta sådär. Så att det kanske lite bortskämd med komplimanger av det slaget.
För jag kan tänka mig att det blir liksom en, om det nu är en drog, att man måste öka dosen av
fåfängan.
Ja, eller bekräftelse kanske. Mm.
Sen ska man inte underskatta fåfängan som drivmedel och kraft, va? Om man är ärlig med en. Jag tycker det är kul. Det är väl samma sak förhoppningsvis för dig när du sitter och gör din podcast här. Om du får bra feedback och folk säger att du är duktig. Det är inte så nyanserat, men det ger ju bränsle.
Mm.
Och sen om folk går in lite mer på detaljer och kommer kanske med konstruktiv feedback och det där var bra, det där kanske du kan göra sådär. Att man faktiskt går in lite mer på detaljer. Det ger ju otroligt bränsle. Annars famlar man ju i tomhet eller i intet på något sätt. Och jag tycker,
men på vilket sätt får du det kring ditt utseende?
Hur menar du då?
Nej, men jag tänker om du får liksom konstruktiv...
Ja, alltså utseende.
Nej, men du är jättefin, men dina biceps lite klena.
Ja. Nej, men det kan väl vara det att jag ser ut som libanesen, som de säger då. Libanesen har bara bröstmuskler och lite axlar. Man tränar bara framsidan. Nej, men skämt åsido, jag tycker jag får inte så mycket med utseende kanske. Men med DJ-handet får jag mycket feedback. Om det är bra eller dåligt vet jag inte. Det märker ju folk. En del är ju helt fixerade vid att de vill höra just sin låt. Och allt annat är dåligt. Om du inte spelar den låten som de vill höra på en gång, då är man en dålig DJ.
Mm.
Det är kanske inte så konstruktivt, men det får mycket åsikter och kommentarer där. Och det, jag tänker på det. Det är ju ganska jobbigt att vara DJ. Det första, i början när jag började vara DJ, det var som ett diverse jobb. Som jag gör inte det så mycket. Jag är ju mest på TV. Fast nu säger jag att jag är DJ. Jag tycker det är extremt roligt. Och det är lite jobbigt. Förra veckan spelade jag 5 nätter. Va? Det tar ju hårt. Det är natt och du kanske är trött. Sover lite för lite. Du ska vidare till nästa stad och så vidare. Men när du väl står där. Du kan vara halvdöd när du börjar med ditt set. När du börjar spela musik. Som du själv gillar och folk dansar till. Så får du så otrolig bränsle. Och det är också en slags egogrej eller bekräftelse att du står och trycker på en knapp och råkar sätta på en låt som folk tycker om. Och sen klär jag mig lite roligt och försöker ge energi. Och det egot du får, tänk dig själv, om nu kan vi ta det till ett steg högre. Om du är Swedish House Mafia, står och spelar på Friends inför 40 000 människor som står och hoppar. Till en förinspelad 70 minuters pass, sägs det att det var. Med ljuseffekter, det boostar egot ganska skönt.
Mm.
Nu spelar inte jag för de publikerna, men 50 kanske, eller 100.
Hur mycket pengar har du?
Jag vet inte om man ska prata så mycket om pengar, men det är bra.
Ja,
det är bra ordning.
Har du så att du inte behöver jobba med det egentligen?
Det börjar liknande, ja. Jag börjar hamna där. Och sen har jag en sak som jag har haft väldigt tur med också. Jag flyttade in i en lägenhet som blev bostadsrätt. Bara den bostadsrätten, den har gått upp 10 gånger i värde sedan jag köpte den.
Mm.
Så jag har det, och så har jag ett underbart sommarhus. Eller det är inte sommar, det är ett fritidshus.
Mm.
Det huset och min lägenhet är ju, har jag i princip inga lån på.
Var ligger det någonstans?
Det ligger nära Flen. Det är alltså en sån magi. Det var så lustigt på mitt förra landställe. Alltid när jag berättar, jag har ett landställe. Ligger det nära vattnet eller det här landstället? Och det låg ju ganska långt från vattnet. Ja, det tar typ 10 minuter att gå dit. Och då tänkte jag, nu jävlar, nu ska jag köpa ett landställe som ligger väldigt nära vattnet. Det här ligger ju väldigt nära vattnet.
Jag har hört att det finns en butik i Flen som heter Flens Ost, men det gör det inte.
Nej. Man vill ju gärna att den ska heta Flens Ost. Vi hyrde in deras kompetens när min brorsa, vi hade svensexa för min bror. De heter Jysch Ost.
Okay.
Mm. Mästerliga ost. Men det var ju mycket sådana skämt då förstås.
Mm.
Flens, ska du visa flensosten och så vidare.
Mm.
Så de hade ett föredrag hur de gör sin ost.
Mm.
Men helt riktigt, det finns en väldigt bra osttillverkare i Flens.
Ja, det är underbart. Just det, vi pratade om ditt idéende. Hur liksom, alltså om du har en spelning då i Marstrand eller så här, alltså fixar du det här med att hålla dig i trim fastän du har 5 gig på en vecka?
Eftersom jag inte kräver något gym eller någonting så kan jag när som helst träna, vart som helst. Så det blir ofta att jag tränar på hotellrum. Jag har med mig min lilla kit som är det här maghjulet och gummisnodd.
Mm.
Och dildo då, det ligger också där. Nej, skämt åsido. Det gör det icke. Och då kan jag träna när det passar. Så då länger jag in de här 3/4 som du tar att träna.
Mm.
Är jag trist? Är jag för perfekt? Eller, du hittar ingen svarta. Det är inte bra alltså.
Nej, men det finns ju något intressant i det också.
Mm. Nej, men jag är med dig. Jag tycker att trasigt svarta problem är mer spännande. Det är lite mer kul runt det.
Men det gör ingenting. Alltså. Du behöver inte känna dig dålig för det. Jag tycker det är bra. Det verkar ju som att du mår bra. Är du lycklig?
Ja, jag är väldigt lycklig och glad. Det är jag verkligen. Och just nu när jag träffat... Jag var nog lite ledsen över att jag inte hade träffat någon. Jag ville gärna hitta kärleken.
Mm.
Och det kändes som det saknades mig tidigare. Men återigen, jag gjorde det bästa situationen och försökte vara nöjd över det jag har. Men nu när jag ser skillnaden när jag har träffat kärleken så känner jag att... väldigt fantastiskt.
Mm. Håller du henne utifrån liksom Instagram och sådär? Och du har
inte än så länge. Jag är lite skadad från tidigare. Det var ju så tidigare med tjejer. Min förra tjej till exempel. Hon blev ständigt upplyst om mina eventuella svagheter. På olika sätt. Väldigt vidrigt hur folk gottar sig och försöker förstöra dem. Det var väldigt mycket sån här bombardemang och allt möjligt skit som skulle försöka förstöra dem för mig, verkar som.
Okej. Okay. Alltså på vilket sätt?
Nej, men berätta alla möjliga konstiga om jag hade kanske legat med någon där eller gjort det eller så där i hand och hittat på saker och att man skulle kunna lita på mig att jag var otrogen och så vidare, och det är absolut inte. Så att det är läskigt med de här människorna som går som hökar och ska få bränsle av att förstöra för andra. Mm. Det finns ju tydligen en hel del sådana människor runt omkring, och jag har ju valt lite grann med media historiskt sett i alla fall att hålla media utanför hemmet och kärlekens 4 väggar på något sätt.
Mm.
Jag tror att det kanske är bra att ha lite integritet och inte lämna ut allting. En del vill ju, utan att nämna Kikki Danielsson vid namn, man ska lämna ut allting för att försöka hålla sig kvar i media på något sätt. Jag tror att det är sunt att kunna stänga dörren och ha någonting privat kvar i slutet av dagen.
Men går du igång på att synas i media?
Ja, det gör jag. Jag tycker det är roligt. Det erigerar, kan man säga. En mental erektion.
Men du gör inte tv för närvarande, va?
Nej, nu är det ett tag sedan. Jag tror att jag är lite för extrem på något sätt. För det är ju typ Filip och Fredrik som kör lite... De har ju cementerat sin position. Så att de har ju de är ju så etablerade och har sin plattform på något sätt. Och kan göra lite vad de vill. Men annars så känns ju media väldigt strukturerat och programformatsaktigt på något sätt. Och det kanske inte finns plats för mig då i det här uppstyrda, kontrollerade medieklimatet som råder.
Vad skulle du vilja göra?
Jag har alltid tyckt det är kul med... Jag är alltid nyfiken på sub- eller nördkulturer till exempel. När det är nästan här mässor, sci-fi-mässor. Och jag vill träffa människor som är extremt fokuserade på en sån här nonsensgrej. Eller nonsens behöver det inte vara. Men när man är insnöad på sån här extremt... Ju smalare desto bättre. Jag har ju alltid frossat och älskat just mässor till exempel. Nu följde jag ett program, eller följde jag, jag såg det. Det handlade om skägg. Folk med skägg. Med de bästa skäggen. I Texas tror jag var, hade de en tävling där. Och allt bråk och tjafs där. Och så kommer han från CC Top dit och ska sitta jury. Och det är alla bara dräglar, va. Sånt tycker jag är kul. Eller lyfta fram människor, eller träffa människor med intresse och passion. Som brinner otroligt för någonting, gärna så smalt som möjligt. Sånt skulle jag tycka var kul att porträttera och lyfta fram.
Mm.
Hänga med en fiskare till exempel, vore kul.
När har du känt att du har varit karriärsmässigt på liksom rätt plats?
Jag tycker aldrig jag har liksom tillåtit mig att njuta riktigt. Jag kanske först har insett efteråt. Det kanske var bra. Jag blev ju lite upplyst om kanske via media sådär. När jag gick från ZTV till TV4 på När och fjärran. Då så var det från Expressen tror jag. Skulle vi göra ett reportage. Nu har jag blivit tokfolklig. Då är man då i största kanalen eller bland de större. Och gör ett reseprogram som har miljonpublik. Då har man blivit tokfolklig. Vad gör vi? Jo, då klär vi honom i svensk folkdräkt. Och åker till Skansen och tar kort. Var ganska roligt. Så att där var väl det som var, om man säger till exponeringen, det största.
Mm.
Men bland det roligaste jag gjort, det tror jag nog var på TV6.
Rocky och Drago.
Rocky och Drago heter det. Mm. Där vi ställdes inför de mera sjuka grejerna efter de andra. Och en av de mer absurda händelserna där. Vi visste ju aldrig vad som skulle göras. Det var jag och Tilde Fröling som gjorde programmet. Det var så mycket sjuka grejer där i Finland. Bland annat skulle vi hoppa backhoppning, tyckte man. Från en 40 meter hög backe. Nå, det är ju 20-åringar som har gjort det här. Nå, det ska väl du också klara. Jag satt där liksom direkt och skidor och var beredd att hoppa ut. Och tänkte, jag är feg, jag vågar inte hoppa. Jag skulle slaga mig sönder och samman säkert. Något senare så skulle vi komma ner till receptionen på hotellet klockan 18.30. Kom ner till receptionen.
Vänta, hoppade du någon gång?
Nej, hoppade jag var klok nog och backade. Ja, ja. Det är så sjukt att de ville släppa iväg med den här finnen. De är galna. Finnar är roliga, de är skruvade på något sätt. Nu generaliserar jag, men det är någon absurd, konstig, sjuk humor de har. Senare samma dag så skulle vi komma ner till receptionen vid 6:30. Vi visste aldrig vad som skulle hända. Vi kommer ner, det står en rosa panter där. En kille med blonderat hår och rosa pantern, uniform eller overall och svans. Som tar oss till sin gamla Rolls Royce Silver Shadow 67. Och ska, jag ska visa er runt i Helsingfors på guided tour. 5 minuter senare så var jag nere i en källare klädd i lackkläder och pumps. Och tyckte det var väl alla tiders. Och vet inte hur, men jag blev medveten om att jag stod i alla fall inför valet att bli upphängd i en kedja. Upp och ner och förmodligen bli piskad om jag svarade fel på den här transvestitens frågor som jobbade där nere i den här källan. Det är så sjukt. Och då tänkte jag, är det bra för Sverige? Vad kommer jag liksom stå om jag ställer upp på den här? Känns jag väldigt wannabe och tvivelaktig om jag liksom jobbar uppmärksamheten? Jag är beredd att liksom bli upphissad i en kedja upp och ner och piskad för uppmärksamheten. Kan det framstå som. Och vad kommer mamma och pappa säga om jag blir upphängd i den här kedjan? Fuck it. Hissa upp med transjävel. Så man bara drrr, kedjan åker upp.
Ja.
Jag hänger upp och ner och transvestiten håller på att rätta till så att inte pungen ska hänga ut och göra ordning. Och så kommer det en massa frågor då som jag ska svara på. Det blir ju fel svar hela tiden. Och det piskas och viner.
Mm.
När jag ska titta på det här programmet, vem är med? Om inte mamma. Så mamma ska titta på mig när jag blir piskad i lackkläder. Det är lite så här jobbig grej.
Mm.
Så hon tittade, vad roligt med Rosa Panter. Det var vad roligt. Och ni åker i den där fina bilen. Och nu går det ner i en källare. Och där står det ju lackkläder. Och där någonstans när jag började gå in mot rummet ska bli upphissad, gick hon iväg. Då tyckte hon var lite väl jobbigt. Så då gick hon iväg och kokade te.
Mm.
Så hon slapp just se pisksekvensen. Men det var väl bland de mer absurda grejerna som jag har gjort i tv. Och påföljden blev inte någon. Jag trodde att folk skulle tycka att jag var lite väl patetisk och ställde upp på det där och just det där. Men när man kommer över en viss gräns över att ha varit sig själv eller tagit ut svängarna och gjort det man själv känner för. För jag tror att i början blev jag väldigt avfärdad, eller många blir det som kommer in i media och ser för tokiga ut. Som så här, spralliga wannabe som bara gör allt för uppmärksamheten. Men gör man det tillräckligt mycket med kärlek eller på sitt eget sätt och ja, gör det för att man själv känner för det, så dröjer det ganska, det dröjer några år och sen får man en acceptans eller blir respekterad. Men det är sjukt att det tar så lång tid innan man blir accepterad och hur snabbt folk är där för att hoppas att man ska göra bort sig som kan krossa det.
Men längtar du tillbaka till det där breda kändiskapet då?
Jag tycker att jag är i en fas där jag är ganska glad och nöjd över den situation jag har. Jag är nöjd, får man säga så.
Ja, självklart.
Så att jag är väldigt glad och nöjd. Ett tag så hade jag... Det blir ju, kändisskapet är ju lite farligt. Det är ju lite så här beroendeframkallande. Det är som en drog att bli igenkänd, bli bekräftad. Du är med när du har varit inne i svängen och fått mycket uppmärksamhet och bekräftelse. Och folk klappar dig på axeln och hyllar dig och tycker att du är häftig. Och du kanske har ett, i dagsläget ett Instagramkonto med väldigt många följare som tycker gilla. När det där börjar dala, då blir det som en slags avtändning. Och du är desperat och vill komma in igen och göra någonting. Och man fjäskar för den och den eller försöker komma in och ja, träffa rätt personer och sådär. Nu har det gått några år så jag känner att ja, är det någon som hör av sig? Nu är du är väldigt respekterad till exempel, Kristoffer, med ditt värvet här.
Mm.
Så jag tror att man kan, om det skulle bli något erbjudande. Nu gör jag det här, det är bara någon enkel liten, något inslag på varje vardagsmorgon på Mix Megapol på någon minut. Men det är många som har, många tv-människor som verkar ha kommit, gått vidare via, till radio. Sen kanske man kommer tillbaka till tv igen. Jag tycker det är otroligt häftigt hantverk. Jag älskar att göra tv. Det är vad man kan med sin energi, med sina idéer och vad man kan göra tillsammans. Man kan ju skapa magi ibland i tv. Och det tycker jag är superroligt. Så att om jag blir erbjuden någonting så kan jag nog tänka mig hitta på någonting. Men just det här fåfängedrivet som har... kändiskapshysteri som har varit tidigare kanske har blivit lite mer avspänd med det tidigare än vad det var tidigare.
Mm. Har du gått i terapi någonting?
Nej, men jag tror att det vore lämpligt.
För att?
Jag ser det som om du har en bil, då vill du serva den emellanåt. Och jag tror att man behöver en metallservice emellanåt. Jag tror att det skulle göra mig gott.
Mm.
Jag tror att det är bra.
Är du nervös nu för att se hur många likes du har fått på Instagram till exempel?
Under tiden vi har pratat här.
Exakt.
Precis. Jag har på vägen hit till dig så har jag skrivit att jag var på väg hit. Det var ju när du tog kontakt med mig på Instagram. Då fattade inte jag, vad är det här för någonting? Vad är det här för någon freak som tar kontakt? Och då under dagen så kom det ju en del kommentarer där att det där är så bra, jippie, det där ska jag göra, vad kul, och många gillande där. Och det var ju kul, grattis till dig.
Mm.
Då kände jag så här, okej. Det där måste jag hänga med på. Vad pratar vi om nu förresten?
Vi pratar om huruvida du är nyfiken på hur många likes du har fått på vägen under resans gång.
Just det, det kanske är det som har hänt, Kristoffer, att kändiskapet har ersatts av likes på Instagram på något sätt.
Mm.
Nu fiskar jag liksom bekräftelse där på något sätt.
Mm.
Men det har lugnat ner sig. Det var värre tidigare. Ett tag var det nog ganska... Jag tror att med distans har jag blivit medveten om att det kanske var... Tidigare var det lite så här, man var torsk på det där med kändisskapet.
Mm.
Jag ska inte säga man, jag ska säga jag var det.
Mm.
Men nu så...
Där, lite svarta. Vi hittade lite svarta i dig ändå här.
Mm.
Men hur har du kommit till rätta med det då? Alltså hur har du liksom fått självkänsla? Eller vad man ska säga?
Nej, men jag tror att det här... Hade det inte varit så att jag var så strukturerad. Att ha ordning på mitt liv och pengarna. Och... ska tvingas tillbaka till någon slags vardag, va? Du har varit i tv, du har kändisskapet, du har blivit beroende av det där på något sätt. Och sen It's All Gone, Pete. Vad heter den dokumentären?
Ja, just det.
När det är all gone på något sätt plötsligt. Och du har blivit van vid att vara i media och få bekräftelse. Och sen plötsligt så ska du tillbaka till vardagslivet på något sätt. Jag är ju ganska diverse liksom. Jag har ju... inte direkt. Jag har ju gått gymnasiet. Det är inte något högintelligent ämne direkt. Eller högutbildat. Så det kanske blir någon vardagsyrke. Jag kanske skulle blivit snickare. Men då skulle man ju trilla tillbaks. Och det var ju... Du står ju hela tiden i en situation när du har gjort media och kanske är på väg ut lite grann. Så då ska du hela tiden förklara för människor kring dig. Är du fortfarande väldigt häftig och trendig och hipp kille? Som jobbar med media som är jätteballt och syns i tv. Eller har det blivit en fördetting? Eller hur står det till nu?
Mm.
Det blir man ju utsatt för hela tiden. Så ska man försvara sig att det är på gång grejer. Och man är i en situation där du på något sätt ska ge ett sken av att du fortfarande är med i matchen. Fast du kanske inte är det.
Mm.
Så det hade kanske varit jobbigt. Men nu har jag haft den här DJ. Det är lite halvoffentligt där samtidigt.
Mm.
Som sen har gått ut i att jag... Jag står för det.
Mm, du får, måste ju bli otroligt bekräftad när du spelar, som du berättade innan vi började rulla i Speedos på Patricia.
Alltså det är, ibland så vill man ge den publiken man spelar för vad de vill ha. Och det är, ibland så blir det nästan för extremt. Jag tänker så här, är det här för sjukt? Ett annat sånt tillfälle är, som jag berättade om, när jag blev piskad i lacklänning i ett tv-program. Har jag gått för långt? Det var när jag jobbade, som jag gör nu också, på Patricia, en gayklubb som har funnits i alla år i Stockholm. Då var, tänkte jag, bögen ska få vad den tål. Jag jobbar naken, endast iklädd förkläde. Så jag gick till min arbetsplats bara med förkläde och naken då, och jobbade. Det är väldigt sjukt, men jag tänker om man tar det ett steg längre och verkligen ger, man anpassar sig efter målgruppen, då blir det bra på något sätt.
Hur många män har rört vid din penis?
Det är nog inte så farligt. Men Lindar har en tendens att gräva i byxorna när vi ses. Mm. Han var väldigt förvånad att han fick vidröra den nu senast. Det har han nog inte gjort, fått göra tidigare. Men han gräver ju väldigt mycket i byxorna när vi träffas. Ja. På andra också säkert.
Ja, jag förstår.
En riktig böggrävare.
Men du, vad är det med dig och gaykulturen liksom?
Det är en sak som är, nu generaliserar jag lite grann, men om en människa är homosexuell, då tänker jag så här, jippie, vad bra. Sannolikheten att, att jag kommer få större utbyte av det här mötet jämfört med en heterosexuell människa, det kommer vara mycket större. Jag kommer ha mycket, mycket mer roligt med en homosexuell människa i de allra flesta fall. Så då blir jag glad. Jag älskar att vara med människor som ge mycket och ha mycket driv och passion och ja, det kanske det är något mer konstnärligt, kreativt, eller det finns ett annat driv och entusiasm på något sätt i homosexuella människor. Nu är det väldigt generellt. Och det händer ju att jag träffar dem emellanåt på jag åker mycket tåg. De brukar stå i bistron. Har det hänt emellanåt där? Varför är det så att vissa såna här yrken, frisörer, vad är man med? Man jobbar som sjuksköterska, man står i bistron på på SJ och så vidare. Varför är man där liksom?
Nej, jag vet inte.
Men jag dras till det där. Jag önskar att jag hade mera homosexuella vänner.
Mm.
Jag mår bra i sammanhanget.
Om du är homosexuell och vill bli Peters kompis, mejla på peter@sipen.se. Du, berätta om kvinnorna i ditt liv.
I början så tog jag inte relationer på allvar. Det var bara någonting som man kunde ha. Jag var otrogen i början. Väldigt dålig stil. Det var bara väldigt lättvinligt. Någon ville förlova sig. Jag tänkte inte ens efter. Ja, men det kan man väl göra. Känner inte efter någonting. Så det där närheten eller närvaron i kärleken och att ta det på allvar, det har kommit väldigt sent i mitt liv.
Mm.
Och det kanske har att göra med att, om det nu är en diagnos, jag är så stressad, bara springer runt och flänger och sådär. Jag tror att en sån sak kanske gör att man förtränger eller inte tar kärleken på allvar på något sätt, när man är, som jag tycker har varit, väldigt snurrig i skallen så där, stressad runt och håller på och pysslar och fixar med saker. Men nu tycker jag på senare år att jag har fått en mer närhet och kontakt med känslor och kärlek.
Mm.
Det har tagit tid. Jag är 50 år liksom. Det är väl på tiden tycker jag.
Mm. För det kanske är för privat, men vill du ha barn?
Ja, vi har ju precis träffats, hon och jag, vi började prata redan om dem. Hur många barn ska vi ha? Du vet så där.
Ja, vad kul.
Ja, det är roligt. Så att det är klart att vi har ju tänkt på tidigare också att det vore mysigt, eller ego, en förlängning av sig själv. Sen när jag tittar på olika, nu har jag ju hälsat på henne, hon kommer från Nyköping då, med hennes familj och hela dem, med syskon och barn, och man träffas, hela den familjeumgänget då, det är så fint på något sätt då. Synd att det ska liksom dö ut underifrån och inte komma fyllas på något sätt.
Mm.
Så det vore fantastiskt, tycker jag.
Ja, vad kul. När jag ställde frågan om kvinnorna i ditt liv, så tänkte jag egentligen vilka kvinnor du har i ditt liv. Vilka umgås du med?
Nu blir det ju förstås med min tjej, och sen träffar jag min mamma emellanåt. Vem träffar jag mer? Jag har inte haft så jättemycket kontakt med tjejer.
Josefin Crawford?
Ja, det var lite fram och tillbaka. Mm. Men vi är nog varandras motsvarigheter på respektive sida om könet på något sätt.
Ja, ni delar mycket erfarenheter antar jag.
Ja, jag tycker att hon är också helt så här flamsig och och gillar uttrycka sig stilmässigt och ja, men det är samma syra det gärna på något sätt. Så henne skulle jag gärna, hon är i stor umgängeskrets och hon är i barn och bor lite grann i förort. Men henne skulle jag gärna umgås mer med. Jag tycker jag blir glad över henne, i hennes sällskap. Mm. Tycker hon är härlig.
Finns det fler att nämna?
Vi har en tjejkompis som bor runt hörnet som jag skulle tycka var roligt att umgås mer med. Hon är härlig på något sätt. Mm. Hon heter Carolina. Hon har en hon har ett företag som heter Be Urban. De gör eller hyr ut bikuper till företag och sådär. Så att de här biodlingarna som finns på taket runt om i Stockholm har hon hand om. Mm. Hon är härlig tycker jag.
Är sponsrade dem?
Ja, det är. Mm. Och Badoo.
Ja. Ja. Du har ju berättade förut att du disponerar över din egen tid och du har liksom DJ-gig och sådär. Kan du få ångest över att du inte gör någonting på en dag liksom?
Jag borde få det. Alltså, den lediga tid jag disponerar över och hur jag lever mitt liv, om jag jämför med andra människor, så tänker jag ibland så här, jag borde skämmas, har jag tänkt så där. Hur mycket fritid är det, hur skönt och hur mycket kan jag göra vad jag vill och hur mycket rörelsefrihet har jag i och med att jag har varit strukturerad i och tagit hand om mina pengar. Så tycker jag att i jämförelse att jag borde ha dåligt samvete hur folk slavar och man har familj och får knappt pengarna att räcka till och sådär. Det tycker jag känns lite orättvist. Men jag har det bra och njuter av min tillvaro.
Har du tråkigt ofta?
Nej, jag har väldigt kul. Alltså, jag har ju musikintresset att kunna ha det som ett intresse och kunna tjäna pengar på musik som andra har lagt ner hela sitt liv på att uttrycka i en låt. Och jag köper den för 9 eller 12 whatever, kronor på iTunes. Och trycka på play och folk dansar till det. Det är också lite fusk. Mm. Jag har ju inte gjort någon egen musik. Jag bara tar en låt som någon har gjort som jag tycker är bra. Och folk dansar till. Och det är mitt uppehälle.
Fast ingen blir ju förbannad för McDonald's för att de inte har fött upp kossan och odlat salladen. Det är ju helt okej att de mixar ihop det till en burgare och ger det till folk.
Absolut.
Ja, det finns de som blir arga på McDonald's förresten såklart. Men själva principen att man gör någonting av andras råvaror.
Det är... men man förvaltar och ädlar och lägger ihop det.
Exakt. Vad tycker du att vi ska prata mer om?
Träning är lite glättigt och inte så djuplodande.
Ja, men vi har varit lite inne precis. På träning redan. Kommer du bli 100?
Jag kommer bli 100 år gammal, det blir jag säkert. Jag blir säkert 100 år gammal. Pappa ser ju, jag vet inte om du kollar på Instagram på sista tiden. Jag la ut en bild på honom och mig när vi ska simma. Såg du den?
Nej.
Han har ju tränat nästan hela sitt liv. Eller han började, jag trodde han började tidigare faktiskt. För han har ju, när han kom till Sverige så var han ju skidinstruktör.
Var kommer han ifrån?
Han är från Tyskland.
Okay.
Han är tysk.
Där av Sipen.
Han är tysk, mamma är dansk. Så jag trodde han hade tränat regelbundet hela livet. Men anledningen till att han har börjat träna det var att han fick sånt ryggskott. Sen när han kom till doktorn så sa doktorn så här: det här ser ju väldigt, väldigt allvarligt ut. Och då trodde pappa, vad är det nu? Nu är hela min hälsa åsidosatt här. Jag kommer få problem resten av livet. Dina ben är så smala, säger doktorn. Varför då? Du måste ha muskler som bär upp din kropp. Mm. Så han var inte tillräckligt vältränad. Det är ju hellre att det inte bara har libanesen, alltså det vill säga vältränad överkropp. Men då hade inte han tränat och han var så svag i kroppen och hade inte tillräckligt med muskler och då löste nog benmuskler som bar upp hans kropp och rygg. Vilket var orsaken till att han fick sånt otroligt ryggskott. Sen den dagen har han tränat regelbundet och detta är väl... Är det 30 också år sedan? 30-40. Så vi har väl tränat parallellt hela tiden.
Mm. Vill du rekommendera något?
Jag vill rekommendera Badoo. Nej, jag skojar. Nej, jag vill rekommendera att läsa tidningen Ikon faktiskt. Som är en förlustprodukt för Bonnier.
Mm.
Men dels så blev jag medveten om dig i den här tidningen. De har en väldigt bra underrubrik, vilket är Ikon, vår tids inspiratörer. Låt dig inspireras. Det är mitt tips. Och det kan man också göra på TED Talks. Hitta inspiration och ha passion för någonting. Brinn. Och det var inte slentrian, känn efter. Det skulle jag vilja rekommendera.
Mm, fint. Vad brinner du för?
Jag brinner för kärleken just nu. Och jag brinner för att göra mina människor omkring mig glada och nöjda. Om jag kan göra människor glada, det känns otroligt viktigt för mig. Och jag är lite så här hälsoambassadör. Jag låter så här tjatig, folk tycker man är bara jobbig, men innan var jag också så här, jag gick fram till pesta folk så här, som stod och rökte till exempel, och försökte berätta lite grann om hälsorisken och så där. Otroligt jobbig gubbe liksom. Mm. Kommer någon 50-årig gubbe med typ papegoja på axeln och ska han säga till mig hur jag ska vara. Men om jag kan göra världen lite mer glad och hälsosam, så är jag glad över det förstås.
Mm. Fint.
Jag måste bara berätta en rolig sak angående Badoo.
Självklart.
Den här dejtingsidan. När jag började gå ut på den där, så skulle jag lära mig hur fungerar dejtingsidor. Okej? Okay? Jag fick kontakt med en tjej som skulle berätta hur det går till. Så jag träffade henne. Vi satt och pratade och vi drack te och... Och jag berättade sen för andra. Nu har jag träffat en tjej som har berättat hur det går till och vilka bilder man ska ha och så vidare och hur man gör. Och hon borde ju veta. För hon har ju hållit på med det här dejtandet i 16 år. Så internetdejtande eller olika former. Och så säger den här människan till mig som jag pratar om och berättar om det här. Du Peter, om man har hållit på med sån här internetdejtande i 16 år och inte har hittat någon. Vet man hur det funkar då? Eller det kanske... Och då tänkte jag att det kanske är någonting som inte riktigt... funkar om man har försökt i 16 år med internetdejter och inte hittat någon.
Kanske. Eller det beror lite på vad man vill ha.
Om
man vill...
Exakt. Men jag träffade i alla fall någon efter några veckor eller månad, och nu hoppas jag på att det här ska bli min kärlek för resten av mitt liv.
Underbart. Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua här i Värvet?
Jag knarkar ju så här mordprogram. Jag sitter ju på nätterna timtal och tittar på hur folk mördar varandra. Eller hur de hittar de här människorna som har bragt Anna om livet. Det är 48 timmar och så vidare. De där människorna som jobbar runt det där. Leif G.W. Persson. Mm. Det blir bra.
Okay.
Leif G.W. Persson. Som är extremt skarp hjärna och kriminolog. Och ger sig på det kriminella. Eller han ger sig på etablissemanget och polisen och ifrågasätter och... Och gör det med sån otrolig humor. Han är vår främste humorist eller komiker också, tycker jag, i Sverige. Underbar människa.
Tror du jag får honom ut till Vällingby? Eller tror jag får komma till honom?
Han är nog lite lurig, tror jag. Mm. Jag tror att Leif kan bli lite svår att få hit. Men om du är beredd att offra dig och åka till honom, så gör det. Mm. Där kommer du få ett intressant möte.
Tusen tack för att du tog din tid.
Tack själv. Trevligt.
Jag fick frågan häromdagen om jag är lycklig av någon reporter. Och det kunde jag ju inte säga att jag riktigt är. Jag har ju ett sånt sinne att jag ganska sällan är det. Jag förstår ju att jag är privilegierad, att jag är på en bra plats. Men Peter Sipen verkar genuint lycklig, eller hur? Han verkar ha det bra. Jag tror, hoppas det. Ja, vill du följa honom så har han Instagram. Jag tror att han heter Peter Sipen helt enkelt. Och du vet att Värvet har ju en egen Facebook-sida. Den kan jag rekommendera. Man kan mejla mig på varvet@triumf.se. Och det finns också ett Instagram-konto som heter Varvet. Och där kan man till exempel se de här vykorten som jag pratade om i början. Tack posten för att ni är med och sponsrar här med er app Riktiga vykort. Nog om kontaktinformation. Jo, lite till. Jag heter Triumf på Twitter också. Och Instagram, lustigt nog. Jaha, vi hörs väl om några dagar då med Shiman Javarani. Kolla upp henne om du inte har koll på henne nu under de här dagarna. För hon är magisk. Det finns en hel föreställning med henne på YouTube till exempel som man bör se. Hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Min Astro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.